Jag hoppas ni fick träffa någon trevlig person. Innan vi går till och läser Guds ord så ska jag säga följande. Att vi har nu en ny hemsida till församlingen. www.betaförsamlingen.com. Och den kommer att bli mer levande än den som har funnits tidigare. Och det som är väldigt bra är att man kan registrera både sitt telefonnummer, sin mobil och sin e-postadress. Så får man väldigt lätt information om vad som händer och om det sker några förändringar. Så gå in där och titta. Ha gärna synpunkter på den nya sidan om det är någonting som är konstigt. Nu slår vi upp Filipperbrevet, kapitel 2. Filipperbrevet kapitel 2. Vi läser från vers 1 till och med vers 11. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka. Sätt andra högre än er själva. Se inte på ditt eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Amen. Himmelske Fader, tack för ditt ord. Vi ber om en stund inför ditt ansikte du ska tala till våra hjärtan. Tack för det vi redan har fått idag och vad du vill fortsätta göra i våra liv. Välsigna Betelförsamlingen, alla församlingar i den här regionen. Välsigna hela Kiladalen. Kom med en besökelsetid mitt ibland oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Jag ska lägga texten åt sidan en stund för jag ville läsa den. Men jag har något annat jag vill säga först. Och det är det här. Det är första gången jag predikar här. Men det är med delade känslor. Jag ska förklara varför det är så. Det första är att jag känner stor glädje. Vi har längtat mycket efter att få komma hem igen. Jag är född och uppvuxen en bit härifrån. Min hustru och mina barn, vi har varit här väldigt mycket. Och det har varit som ett andra hem. Varje sommar måste vi åka till Nyköping. Vi har längtat hit under en väldigt lång tid. Och hur har vi inte längtat efter att komma hit och börja gå in i det som vi upplevt under det senare året. Gud har visat att vi ska göra i den här regionen. Det har legat med oss hela tiden. Vi har också längtat efter er. Ni som är med i Beteförsamlingen här, ni som tillhör andra församlingar runt omkring, det finns ju kristna överallt. Och när man ser bröderna stå där, då blir man glad. Man får nytt mod. Vi har längtat efter er också. Och vi har längtat efter ett stadigt hem, en plats där vi kan stanna. Vi har flyttat runt väldigt mycket. Och vi har sagt inför den här gången, nu får det vara sista gången. Nu får vi se om Gud tycker det. Men Vi önskar att vi ska bli kvar under en lång tid. Den känslan har förstärkts. Nu bor vi fortfarande här uppe. Ovanpå här. Och det är jättetacksamma. Tack till församlingen att vi får bo här i kyrkan. Medan vi väntar på att Herren ska visa oss vart vi ska slå ner. Det var glädjen. Den andra känslan jag har är en total hjälplöshet. Faktiskt. Jag vet inte allt om hur läget är här. En hel del vet jag. Jag känner många av er. Jag får veta vad som händer. Jag vet inte allt om vad som händer in i Nyköping på andra ställen. Men jag vet tillräckligt mycket för att kunna säga två saker. Vi har stora problem i våra församlingar. Och jag kan inte lösa dem. Så är det. Lyssna på mig. Jag vet att ni är glada över att vi som familj har kommit hit. Vi är glada för det. Jag är medveten. Ni har kallat mig som föreståndare hit. Jag har accepterat den. Och jag har gjort det med glädje. Men jag kan inte hjälpa er. Jag kan inte hjälpa någon av församlingarna i det här området. Jag är hjälplös. Det är den känsla jag har. Och jag tror att det är sant. Därför att vårt hopp. Vårt enda hopp är att Gud bryter igenom i den här regionen. I våra församlingar. Han är den enda som kan lösa de problem vi har i våra församlingar. Och de som kommer att uppstå om Gud börjar verka. Vet ni, när Guds folk skulle lämna Egypten och gå till det utlovade landet. Det var massor av bekymmer som inträffade för att de överhuvudtaget skulle kunna lämna Egypten. Och när de kom till Röda havet, då står de där instängda med ett hav av vatten framför sig och fullt med fiender i ryggen. De hade inga möjligheter att lösa sina problem. Mose var hjälplös, Josua var hjälplös, alla var hjälplösa. Det enda som hjälpte var att Gud delade vattnet och de kunde gå rakt igenom. Och när de kommer över på andra sidan, då säger de, Herren är min starkhet och min lovsång. För han blev min frälsning. Om jag misslyckas med allt under min tid som föreståndare här, då är det mitt fel. Om det börjar bli framgång, då beror det inte på mig. Jag kommer aldrig kunna berömma mig av vad som händer här. Jag är hjälplös. Mitt enda hopp är att Jesus Kristus uppenbarar sin kraft på den här platsen, den här regionen. Det finns inget annat. Om ni tror att jag kan lösa problemen som församlingen har, ni kommer att bli besvikna. Det lovar jag. Det är lika bra att lägga det åt sidan på en gång. Enda hoppet är att han där uppe gör någonting. Gud måste, som vi hörde här, Josefin berättar. Han måste komma med ett ord som gör att det som är krokigt i våra liv får bli rakt. Det som har sårat får försonats. Och det som ligger i mörkret får ställa fram i ljuset och avslöja så att det kan bli en jämn väg för Herren. Bana väg för Herren, står det. Gör stigarna raka. Alla höjder ska jämnas med marken. När Gud börjar verka. Som sagt, jag kan inte hjälpa er. Men jag vet två saker som vi kan ta till för att få den hjälp vi behöver. Det här är det första. Det andra är det här. Guds ord och bönens kraft. Att ni här i Betel har kallat oss hit är vi glada för. Men att ni har kallat en pastor hit, det kommer inte förändra någonting i era personliga liv. Inte direkt. Det jag eventuellt kan göra, det är att peka på de urgamla kraftkällor som Guds folk alltid har återvänt till när man har kört fast. Guds ord och bönen. Ni vet, det enda som behövs för att vi ska ha en kristen församling, det är att vi samlas kring vad den Jesus som dog för oss har sagt och att vi tillber honom. Det är egentligen det enda som behövs. Då är vi en församling. Vi kan sälja alla kyrkor, Vi kan sluta med all sekundärverksamhet. Vi kan lägga ner allting som vi sysslar med utanför det centrala. Men om vi börjar läsa Guds ord och be till Jesus, då är vi en församling och då är vi i Guds rike, som vi hörde om här idag. Det är de två sakerna vi kan ta till. Så förlita inte på mig, förlita på vad Gud kan göra genom den här boken och vad som händer när du knäpper händerna. När det gäller bönens kraft, bönemötena på onsdagarna, detta är prio ett. Kom hellre dit än nu på söndagen. Därför att striden avgörs när du och jag går ner på knä. På söndagen, då ska vi skörda vad vi har sått i bönebron under veckan. Så fungerar det. Lär dig att söka Gud. Gå undan, stäng in dig om det behövs. Lär dig att be uthålligt, be igenom saker och ting. Ta Jesus på orden när han säger, be så skall du få. Han menar det. Den som ber, han får. Ber står i present. Om vi kontinuerligt upprepande går till Gud och ber, då kommer han att förändra saker och ting. Det har vi sett. Hur länge har vi inte ropat till Gud om ett jobb till mig? Och så dyker det upp. Och så löser sig allting. Det var väldigt sent. Men det löste sig till slut. Inte för sent. Det bör vi lära oss. Att vi ber igenom förändringar. När det gäller Guds ord, låt oss läsa Bibeln ännu mer. Syssla med evangeliet om vår frälsning. Vad har Jesus sagt? Älskar vi Jesus, älskar vi också allt han har sagt. Om vi håller hans bud, säger han, då är vi verkligen hans lärjungar. Så vi ska hålla oss till skriften. Börja, läs, ät och fortsätt äta. Läs, läs, läs. Och så länge ni har förtroende för mig och Gud gör något, att Gud ger mig något att predika över, så kommer jag att predika för er. Och jag vill säga så här. Jag kommer predika allt som Gud lägger på mitt hjärta. Jag kommer inte ta hänsyn till vad ni vill höra. Jag kommer ta hänsyn till bara vad Gud vill att ni ska höra. Och vad ni behöver höra. Jag har inget intresse av att stryka er medhårs för att få beröm. Jag är väldigt tacksam om människor kommer och säger tack för ordet efteråt. Eller det var en fin predikan. Men så länge inte saker och ting förändras i våra liv genom Guds ordskraft, så har jag misslyckats. Så är det. Jag tror att flera av er kommer ångra att ni kallar mig. Kanske har någon redan gjort det. Men det kan jag inte ta hänsyn till. Varför? Därför att jag älskar er. Och jag vet att ibland behöver vi verkligen stanna upp och utvärdera saker och ting. Och Gud gör det ständigt med sitt folk. Han uppmuntrar, tillrättavisar. Uppmuntrar, tillrättavisar. Det kommer jag försöka göra också efter det som Gud ger mig hela tiden. Och om Herren vill det, så kommer jag att predika för er som om varje gång var den sista. För att försöka påverka er i rätt riktning. Mitt jobb som förkunnare är inte att underhålla er. Utan det är att vägleda er fram till vad Gud säger i sitt ord. Och förlita mig på att han verkar i er hjärta. Viktigt för mig att säga. Nu går vi till texten. Det första jag vill säga någonting om, det är evangeliet här. Vers 6-11 tror man är en gammal sång. En urkristen hymn som man sjöng om evangeliet, vem Jesus var. Och det är faktiskt så med lovsång och alla typer av sånger. De ska vara undervisande. En bra sång ska tala om vem Jesus är, vad han har gjort för oss. Om det inte nämns överhuvudtaget i sången, så är det en dålig sång. Det kan du ha som en litet stickprov. Bibeln säger här i Filipperbrevet 2, vers 6, att Jesus har alltid funnits. Ser ni det? Han var till i Guds gestalt. Vi sjunger varje jul om att Jesus har fötts, men det är inte början. Bibelns budskap är detta. Den frälsare som blev människa och dog för kort, han har alltid funnits. Han var med när världen skapades, den skapades genom honom och till honom. Och han levde där i en evig och fullständig gemenskap med sin fader. Där börjar vi. Jesus var en ovanlig människa, men inte bara en människa. Han var någonting annat. Han levde ett gott liv, gjorde gott och gick sedan och dog på ett kors. Berättelsen om Jesus börjar inte vid påsk, inte vid jul, inte vid skapelsen, utan utanför tiden i evighetens värld. Han var till i Guds gestalt. Vi måste förstå detta. Jesus är Gud. Låt ingen ta dig ifrån dig. Han var i samma form av Gud, står det i grundtexten. Sen står det, han utgav sig själv då han blev människa. Det är oerhört svårt att förstå hur det egentligen gick till. Hur kunde Gud kliva ner och bli en människa? Då står det här egentligen, han uttömde sig. Han tömde sig på det som var, han upphörde inte att vara gudomlig. Men Jesus Kristus tömde sig för att bli en människa. Iklädde sig den mänskliga naturens begränsningar. Upphörde inte att vara Gud, där man har gått vilse, fastnat i villfarelse. Men han avstod från allt. Kan du tänka dig någon som avstår från allt för någon annans skull? Det tycker vi är ganska märkligt. Och det här stämmer med Jesus också. Det står att han ödmjukade sig, var lydig ända till döden på korset. Och här rör vi något märkligt. Vi människor är syndare oavsett om vi tycker om höra det eller inte. Men den enda del av världshistorien som aldrig har syndat är Jesus Kristus. Han ställdes inför samma prövningar som vi, mötte samma frestelser, men föll aldrig synd. Det som du och jag gör dagligen, misslyckas i tanke, ord och handling. Det gör jag medan jag står här uppe och det gör du medan du lyssnar. Det gjorde aldrig Jesus. Han var syndfri, gjorde alltid rätt. Uppfyllde alltid Guds vilja. Och hur pressad han än blev så föll han aldrig. Inte ens när han spikades upp på korset. Där bad han för människorna. Han förlät dem. Som vi hörde om Josefin berätta. Att han förlät människorna. Och därför ska vi också göra det. När Jesus dog sen så blev den gudomliga rättvisan tillgodosedd. Bibeln är tydlig med att Gud som är världens domare aldrig har överseende med synd och överträdelse utan straffar allt sånt. Men i och med att Jesus bar Guds vrede över synden på korset så öppnas helt plötsligt vägen för den som är skyldig att bli förklarad oskyldig. Detta är evangeliets centrum. Ungefär som att om du är hotad av vräkning. Och din skuld är så stor att du inte kan betala den. Och sen en dag får du höra att det är någon annan som har gått in och betalat skulden för dig. Du får bli kvar. Så var det med Jesus. Och därför att han gav sitt liv, står det, så har han blivit upphöjd över allting. Texten börjar med att Jesus är upphöjd. Den talar om att han var i Guds gestalt. Sen avstår han från allt och i slutet blir han upphöjd igen. Det är väldigt, väldigt tydligt. Det är medvetet att Paulus skriver på det sättet. Jesus var upphöjd, han blev upphöjd. Han var och är verkligen upphöjd. Han har fått namnet över alla namn. Och Gud har knutit alla möjligheter till gemenskap mellan sig själv och människorna till sin son. Och så har det alltid varit. Om du läser gamla testamentet från pärm till pärm så ska du se att den som uppenbarar sig hela tiden det är Jesus. Det var honom som Moses såg i den brinnande busken. Det var honom som Jesaja såg i templet. Det var förmodligen han som var i den brinnande ugnen. Tillsammans med Sadrak, Mesak och Abednego som de heter i Daniels bok. Gud har knutit all gemenskap med sig själv till sonen. Och därför är det så viktigt vad vi gör med Jesus. Och så säger den till slut. Eftersom Jesus är upphöjd är han också en kung. Och en kung böjer man sina knän för. Det här är svårt för oss att förstå. För vi lever i en demokrati. Vi har svårt att förstå vad kungadöme är. Men en riktig kung är en som härskar över sitt område. Och man måste lyda. Bryter de mot kungens förordningar. Så drabbas det av kungens vrede. Jesus är en kung. Men det här är bakgrunden till det som Paulus vill säga här i början. Och det är min huvudpunkt det jag kommer till nu. När vi funderar över vad ska hända nu i församlingen och i vårt område här. Då är mitt huvudbudskap det här idag. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Om du och jag ska kunna vara Jesu lärjungar behöver vi vandra i hans fotspår. Det står här. Jesus avstod från allt. Det läste vi. Det ingår i evangeliet. Han uttömde sig. Vi är kallade till detsamma. Att tömmas på allt vårt eget. När Gud kallar oss, gör han det alltid trots våra svagheter och inte på grund av våra förtjänster. Och när vi svarar ja på kallelsen, då börjar Gud arbeta med dig och mig. Bokstavligt talat tömmer han oss på vårt gamla jag. Billy Graham sa en gång så här: Gud älskar dig som du är, och det är faktiskt sant. Men han sa också, han älskar dig för mycket för att låta dig förbli den du är. Han tömmer dig och mig. Jesus uttömde sig. Vi är kallade att bli tömda också. På det som är vår egen vilja. Den gamla människans önskningar och tankar. Och när Gud tömmer oss, då fyller han på något annat. Sin kraft. Han formar oss till sin sons avbild. Har ni sett det? Det är det som kallas för helgelse. Först måste vi tömmas. På våra onda begär, våra egna önskningar, vår självupptagenhet, egoism, våra egna ambitioner och vår vilja att gå vår egen väg. Vad är synden egentligen? Vi pratar väldigt mycket om synd med konsekvenser, lögn, äktenskap, brott, vad det kan vara för någonting. Men grundproblemet är det här. Vi var alla som får, var och en ville gå vår egen väg, Jesaja 53. Det vill Gud ändra på. När vi kommer till tro så säger han, nu tömmer jag dig på din egen vilja. Jag kommer forma dig så att dina tankar blir mina tankar. Och du vill gå den väg som jag banar ut för dig. Och när du är i församlingen så tänker du inte i första hand på vad du kan få, utan hur andra har det. Detta är en nyckel till församlingens framgång. Ni är inte till för mig, jag är till för er. Och tvärtom, vi är alla till för varandra. Och Jesus blev en tjänare också. Han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Vi är kallade till detsamma. Så länge vi inte omvänder så är det vårt största problem. Vi lever för att tjäna oss själva. Allt handlar om mig. Jag. Som en del människor brukar uttrycka det. Jag har hört det ibland. Jag tycker det är fruktansvärt. Då säger man så här. Nu kommer jag bara att umgås med människor som ger mig någonting. Jag är så trött på att ge åt andra. Och det låter väldigt modernt i våra tider. För allt handlar om att förverkliga sig själv, eller hur? Att jag ska få vad jag vill ha. Men det är precis tvärt emot Jesu hjärta. Han avstod från allt. Åk ner till Stockholm eller upp blir det då, härifrån. Ja, jo. Och så säger till kungen där, nu tycker jag att du ska kliva ner från din tron. Och sen varje dag i resten av ditt liv så ska du ta hand om mig. Du ska laga min mat, bädda min säng, du ska ordna allting. Han kommer skratta åt dig. Det var vad Jesus gjorde. Och då är han ändå kungars kung och herrars herre. Han lämnade sin tron av kristall. I jämfört med Jesus har kung Carl Gustav ingen makt. Vi lever för vår egen skull och vi tycker att omgivningen ska tjäna oss för att just vi ska ha det bra. Men Jesus avstod från allt för att bli en tjänare. Han säger, jag är mitt ibland er som en tjänare. Och så säger han, människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att betjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han blev en tjänare. Vi är kallade till detsamma. Det är inte vi som är församlingens herre. Jesus Kristus är Herre, vi är varandras tjänare. Församlingen är inte till för oss, utan vi är till för församlingen. Och det är därför Paulus skriver, sätt andra högre än er själva. Vet ni, en sån där diskussion som alltid kommer tillbaka i kyrkan, musiksmak. Ska vi ha gamla psalmer eller ska vi ha nya sånger? Nu säger faktiskt Bibeln att vi ska sjunga både psalmer och hymner. Och det betyder gamla och nya sånger. Men då blir det två läger. Vi vill ha traditionell sång. Vi vill ha modern sång. Om vi gör som Jesus säger här. Då borde det bli så här att de som vill ha traditionell sång säger: de här borta vill ha modern sång, därför ska vi ha det, för vi ska tänka i första hand på vad som är bra för dem. Och så borde det bli så att den här gruppen som vill ha modern sång säger: de här vännerna vill ha gamla sånger, då ska vi bara sjunga gamla sånger, trots att vi egentligen vill ha modern sång. Förstår ni? Jesus vänder på allting. Han säger: sluta tänk på er själva, tänk på vad som är bäst för andra istället. För så gjorde jag. Jesus gjorde ingenting under sin jordevandring för egen vinning. Aldrig. Och han till och med gav sitt liv. Vi kallar det att gå samma väg. Han ödmjukade sig också, gjorde sig lydig under faderns vilja. Vi är kallade till detsamma. När Jesus ber i Getsemane: ske inte min vilja utan din. Det sammanfattar allt vad hans jordiska liv handlar om. Att ödmjuka sig, att böja sig under faderns vilja och lyda Gud vad det än skulle komma att innebära. Jag och du, men kanske framförallt jag, vi ber ofta: ske din vilja, sen är vi snabba att ordna allting efter vår egen vilja i alla fall. Men omvändelsen handlar faktiskt om att vi avstår från vår egen vilja. Jag kan bara ärligt säga, när vi var här i november förra året och predikade och hade möten, då visste vi att vi skulle sluta i Lindesberg. Men vi hade ingen aning om vart vi skulle. Men när vi hade varit här, då tänkte jag för mig själv så här: jag älskar Nyköping, men hit vill jag inte flytta. Det är säkert. Jag var helt inställd på vad som helst, men inte hit. Nu är vi här. Och jag vill vara här. Vad är hemligheten? Det är att Gud förändrar vår vilja när vi är villiga att böja oss under honom. Det var inte så att jag inte ville hit för att jag inte tycker om mer. Det var bara det att det tilltalade inte mig då. Nej, en större församling är bättre. Örebro kanske eller någonting sånt där. Så blev det inte. Gud hade en annan plan. Och hur ska jag kunna må bra om jag inte vill följa vad han säger? Istället för min egen vilja. Kommer ni ihåg den gamla sången? Gammal sång. Min egen vilja krossar. All själviskhet fördriv. Min Gud mig helt förlossa. Blir livet i mitt liv. Någon som vet vad det är för sång? Vad heter den? Som jorden efter vatten. Jag längtar efter dig. Vi böjer oss under faderns vilja. Jesus gav också upp sitt liv på korset. Vi är kallade till detsamma. Att vanlig Jesu lärjung är att dö bort från sig själv för att leva det nya livet tillsammans med Gud. Hela frälsningsskenet beskrivs i detta. I omvändelsen, dopet och helgelsen. Jesus säger det själv. Det är mycket bönder i den här regionen. Och han använder en bild som bönderna skulle förstå. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ensamt. Men om det dör, då bär det rik frukt. Detta sa Jesus om sin egen död. Men det är faktiskt likadant med oss. När vi dör bort från oss själva, då sås någonting i den andliga världen som blir till välsignelse för andra människor. När vi är villiga, lyssna på mig. Det mest effektiva sättet att vinna människor för Gud, det är inte vad du säger. Men det är att du är villig att dö bort från din egen vilja och dina egna tankar. Och låta Gud leda allting. Då kommer ditt liv att bli ett evangelisationsinstrument. Därför att om vetekornet inte dör, då förblir det ensamt. Men faller det ner i jorden och ödmjukar sig, då växer det upp och blir rik själv. Därför står det ju att Jesus gjorde detta, har Gud upphöjt honom. Att Jesus blev upphöjd igen efter sitt lidande, det berodde på just detta. Han var villig att dö bort från allt sitt och böja sig helt. Och den upphöjelse eller erkännande som vi kan få som Guds barn och hans tjänare, det får vi endast också om vi avstår från allt.
Vi vill ju att Gud ska välsigna oss. Vi vill ju att han ska visa att han står på vår sida. Men den upphöjelsen kan vi inte vinna själva. Vi måste få den från honom. När Mose blev ifrågasatt i Gamla testamentet, han försvarade sig inte. Har du tänkt på det? Gud fick försvara honom. Han gick inte i svaromål med sina kritiker för att tysta ner dem och visa det. Jag som är utvald till profet, här ska jag bestämma. Nej, det står, han var den mest saktmodiga eller ödmjuka människan på hela jorden. Gud grep in och upphöjde Mose. När Mose avstod från att upphöja sig själv i människors ögon. Så får vi göra också mot varandra. Har vi något att förebrå någon annan, det är bättre att backa undan. Jag avstår. Även om jag har rätt, så avstår jag i alla fall. Därför att jag har inte rätt att ta min rätt. När jag avstår från allt liksom Jesus, då bekänner Gud sig till det. Och han upphöjer oss. Jag ska avsluta med att citera första Petrus 5:5-7. Det står det så här. Och det här var faktiskt den första texten jag predikade över för 22 år sedan ungefär. När jag var evangelist här. Där står det. Ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Till Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Lyssna nu. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Min vän, du kan ha rätt till sak i många saker. Och när du hamnar i konflikter med människor, så kan det vara så att du har rätt till sak, men du behöver inte slåss för din rätt. Det gör Gud. Han slåss för din rätt. Och han vill att du ska lära dig gå samma väg som hans son var tvungen att göra. Han som hade rätt i hela universum. Han avstod från allt det. Varför då? Därför att andra skulle bli frälsta. Och den vägen får vi vandra också. Församlingen handlar inte om dig och mig. Det handlar om vad Jesus vill göra. Och som jag sa, jag är totalt hjälplös i det här. Men om du och jag söker Gud, var och en, då finns det inga begränsningar för vad han kan göra. Jag hörde en gång en pastor som, de hade haft en tid av framgång i hans församling. Och ni vet hur det är med journalister, speciellt kristna sådana. Jag ska inte säga något elakt om journalister, men det var någon journalist som åkte dit och frågade, hur gör ni? Så kanske andra kan göra likadant. Och då svarar han bara så här. Det enda vi har gjort, det är att se till att inte vi står i vägen för vad Gud vill göra. Det är faktiskt det handlar om. Mina vänner, det finns inga färdiga koncept. Det finns inget, gör 1, 2, 3. Så kommer, tryck på rätt knappar, så kommer allting trilla ut. Det handlar om att böja sig under Gud. Och lämna det till honom. Då kommer det gå rätt. Då kommer vi få se en fin tid i det här området. Och när ni ser det, då kommer ni ära honom. Inte mig, ingen i styrelsen, ingen äldste. Utan det är Jesus som får äran för allting. För vems knän var det vi skulle böja sig inför? Våra knän ska böja sig inför Jesus. Vi ber. Himmelske Fader, lär oss att vandra den väg som du har utstakat genom din son. Tack Herre Jesus att du avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Vi vill be dig att vi ska få göra på samma sätt. Verka i våra liv. Och du får upphöja oss Herre när tiden är inne. I Jesu namn. Amen.